Jag tänkte jag skulle predika om fortsätta predika om Samuel. Jag predikar om han, den lille pojken Samuel, när hans mamma inte kunde få barn, och så gick hon till Herren med sitt bekymmer, och prästen Eli trodde att hon var full när hon bad så förtvivlat, och men då säger hon: nej, jag är inte full, jag är bara ledsen liksom över den här situationen. Och Eli får förmedla att du kommer att få ett barn. Och så får hon det. Och när hon väl har fått barnet så bestämmer hon sig för att ge tillbaka det till Herren. För hon fick det ju som ett mirakel. Och nu när jag själv har barn så jag kan ju inte ens föreställa mig den, alltså hur det måste ha känts liksom för Hanna. Att när hon väl fick ett barn att sen lämna bort det. Så lille pojken Samuel får växa upp i med prästen Eli. Och ja, det fanns ju inte templet då, men ändå vid där prästerna arbetade och sådär liksom. Och nu när vi hoppar in i texten så har Samuel blivit cirka 12 år och jobbar som någon slags springpojke vid det här tempelområdet då, om man ska kalla det. Så vi slår upp första Samuelsboken kapitel 3, vers 1. Ska jag försöka läsa, och förhoppningsvis kommer texten på skärmen. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden, och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sa: här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel, och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropar på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, min son, gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ännu inte Herren, och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel: gå och lägg dig, och om han ropar på dig så säg: tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Samuel svarade: tala, din tjänare hör. Där pausar vi lite och kommer tillbaka till texten snart. Först vill jag bara liksom lyfta fram lite saker jag ser i texten här. Det som bekymrar mig är att det står så här: Herrens ord var sällsynt på den tiden. Profetsyner var inte vanliga. Det är alltså en tid i Israels historia när man inte hör så mycket från Gud. När Gud inte gör så mycket. Han verkar liksom inte. De får inte se Gud så mycket. Det är en torr tid liksom. Det symboliseras nästan extra av att prästen Eli är blind. Han kan inte se. Jag vet inte om man ska tolka det symboliskt, men kanske finns det någonting där att det var en mörk period liksom, när inte ens prästerna kunde se. Om man har läst kapitel 2 så ser man att Elis två söner som heter Hofni och Pinhas, de missbrukar sitt prästämbete. De är korrupta. De skor sig på folks där de kommer med offerkött till tempelområdet här och ska offra. Då skor de sig på det här. De till och med ligger med kvinnorna som är i tempelområdet. Det är så fullständigt missbruk av prästämbetet som de gör. Elis två söner. Och Eli har tidigare försökt att förklara för sina söner att skärp er liksom. Men han misslyckas, för de bryr sig inte. Och Eli verkar inte vara kar nog liksom att styra upp situationen. Och då kommer en gudsman till Eli och säger till honom att, och varnar helt enkelt Eli: om inte du styr upp det här så kommer en dom över det liksom, i princip. Och där vill jag pausa en liten stund, för att alltid när Gud kommer med ett domsord till oss människor, om man läser om det gamla testamentet, så kan man först tänka liksom, oj vilka hårda ord liksom, vilken hård Gud. Men man ska alltid komma ihåg att när Gud kommer, levererar ett profetiskt domsord till någon, så finns det alltid chans att omvända sig. Domen kommer inte med en gång. Om vi tar som exempel Jona i fisken. Han levererade ett domsord till Nineve. Men när Nineve ångrade sig, då lät Gud bli. Att han gjorde inte det som han hade sagt att han skulle göra. Så till och med att Gud ångrade sig. Han låter bli liksom. Och det måste man alltid ha med sig när man läser texter i Gamla testamentet. Att det finns alltid tid för omvändelse. Till en viss punkt. Och det kommer vi till senare. Men här är ett varningens ord. Som en gudsman kommer till Eli och säger. Och Eli, han var inte bara pappa till de här två sönerna. Därför att som förälder har man ju ett ansvar för sina barn. Till en viss ålder liksom. Bor de hemma liksom, och de är fortfarande barn liksom, då har man ett ansvar att ta hand om dem, och lever de felaktigt så måste man tillrättavisa dem. Men man har också ett ansvar att leda dem på rätt väg. Och här kommer jag ihåg min mamma, som när jag var liten brukade alltid samla oss. Vi var fem barn, samlades vi i ett rum, och sen så bad vi tillsammans en gång i veckan. Vi bad för Israel, kommer jag ihåg. Mina föräldrar träffades ju i Israel. Så det var alltid funnits där för oss, liksom, just Israel. Och sen när vi fick vår veckopeng, så fick vi hade inte så mycket pengar. Liksom. Vi fick 10 enkronor var, kommer jag ihåg. Så fick vi dem, låna upp dem på bordet. Och så tog hon en. Så tar vi en, och så ger vi den till tionde. Och så liksom... Så det skickade mamma till återuppbyggnaden av templet i Jerusalem. Ja, det kanske inte jag skulle göra med de pengarna, men det fanns ändå där ända från början liksom, att min mamma ville liksom leda mig rätt och förmedla att det här tror jag på, det här tror vi på, och nu leder jag dig in i det här liksom. Det ingår i någon slags föräldraansvar för ens barn medan de växer upp. Än idag liksom, så sitter i min ryggmärg liksom att ja, när man får sin lön, ja, då tar vi 10% där. Och så. Att det finns med ända från början. Liksom. Jag har sett en undersökning. Och där visar det sig att när man undersöker vad påverkar barn mest andligt sett, vilken person... Innan jag såg undersökningen, så trodde jag kanske, om det hade varit tonåringar, ja, ungdomspastorn. Eller kanske ja, pastorn liksom, man har växt upp med, kanske söndagsskoleläraren. De kom förhållandevis väldigt långt ner på den här listan. Vet ni vilken person som kom högst upp, som betyder absolut allra mest för ett barns andliga utveckling? Mamma. Utan tvekan var mamman absolut högst upp. På plats nummer två, pappan. Och sen någonstans längre ner kommer pastorn. Så egentligen, jag påverkar inte så mycket egentligen när man tänker efter. Liksom. Det är ni som gör. När ni är hemma med era barn och berättar små berättelser från Bibeln. Liksom, och i praktiken liksom, förmedlar vad ni tror på. Det sätter spår. Det ska man ha med sig. Tänk inte bara att man ska överlämna barnet till söndagsskolan och låta dem ansvara för det. Utan gör det hemma. Liksom. För det sätter sina spår. Liksom. Eli, han misslyckades med sina två söner. Men Samuel, den lille pojken, när han får växa upp hos Eli, då verkar det som att Eli faktiskt, Samuel blir som en kontrast till de här två sönerna. Han försöker göra ett bra jobb med Samuel, Eli. Ser vi här i texten. Vi ska läsa vidare från vers 11. Då sa Herren till Samuel: se, jag ska i Israel göra något som kommer att ge eko i båda öronen på var och en som får höra det. På den dagen ska jag låta komma över Eli allt vad jag har talat mot hans hus, från det första till det sista. Jag har kungjort för honom att jag ska döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig utan att han tillrättavisade dem. Därför har jag också med ed betygat om Elis hus att dess missgärning aldrig någonsin ska försonas, vare sig med slaktoffer eller med någon annan offergåva. Samuel låg kvar till morgonen då han öppnade dörrarna till Herrens hus. Han var rädd för att berätta synen för Eli. Men Eli ropade på Samuel: Samuel, min son. Han svarade: här är jag. Då sa Eli: vad var det han sa till dig? Dölj dig inte för mig. Må Gud straffa dig både nu och senare om du döljer för mig något enda ord av det han sa till dig. Samuel talade då om allt för honom och dolde ingenting. Eli sa: han är Herren, han må göra det som är gott i hans ögon. Och Samuel växte upp och Herren var med honom, och han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken. Hela Israel, från Dan ända till Beersheba, förstod att Samuel var betrodd att vara en Herrens profet. Och Herren fortsatte att visa sig i Silo, till Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord. Okej. Okay. Nu kommer vi till läget då Samuel får höra Guds röst. Och det verkar nästan som att Gud verkligen vill få fram det här budskapet till Eli. Det är egentligen Eli som är på något sätt huvudpersonen i det här dramat än så länge. Därför Gud vill verkligen beröra Eli med sitt ord. Han har skickat en gudsman, men Eli lyssnade inte. Och nu skickar han en liten pojke. Tyvärr lyssnar Eli fortfarande inte. Men jag vill lyfta fram att när Gud talar till dig och mig och du inte lyssnar, då kommer han att fortsätta försöka tala till dig. Och jag kan slå vad om att Gud har talat till dig om olika saker. Du har inte förstått det bara. För Gud, han tycker om att tala till oss. Om vi jämför med hur Gud talade till Samuel här, han fick ju upprepa det 3 gånger. Och där var det ju inte att Samuel liksom nonchalerade Gud. Han visste ju inte hur man skulle lyssna på Guds röst. Han förstod inte att det var Gud. Så det var ju absolut inget fel i att han inte hörde och förstod. Och där tror jag att många av oss är. Vi fattar inte att det är Gud som talar, helt enkelt. Vi är som barn. Vi har inte kommit så långt i vår andliga utveckling. Tyvärr tror jag att många av oss kan känna igen oss i det. Att jag har aldrig hört Guds röst, kanske du tänker. Hur gör man det liksom? Hur vet man att det är Gud som talar? Och här vill jag dels att vi ska lyssna på Eli, för han ger ju råd till Samuel hur man hör Guds röst. Men jag kommer till det strax. Först vill jag lyfta fram några råd från mig. Det är nämligen så att jag har ofta uppfattat Guds röst. Alltså, jag brukar jämföra med så här. Hör man Guds röst som en tydlig, stark, hörbar röst? Det är längst bort här. Eller är det en tanke man får? Som kanske till och med är min egen tanke. För mig brukar det nästan alltid vara så att någonstans där mitt emellan uppfattar jag Guds röst. Jag kan inte säga att jag hör det som en tydlig röst liksom, men det är också någonting mer än bara en tanke. Det är något som känns inom mig liksom, att nu talar Gud till mig här. Det är nästan som att hjärtat dunkar lite snabbare och man liksom upplever Gud på något sätt. Mindre eller mer starkt liksom, men någonstans mitt emellan att höra jättetydligt och att blanda ihop med sin egen tanke. Samuel får ju höra en hörbar röst. Och jag tycker det är lite intressant också att när Gud väl talar till honom sen, så står det att han kom och ställde sig där. Det verkar alltså som att det är en fysisk manifestation också av Gud. Kanske var det så att det var Jesus som kom till Samuels rum och ställde sig. Det tycker jag är intressant, men det är bara en liten parentes. Nu till Elis råd. Eli säger så här: gå och lägg dig, och om han ropar på dig så säg: tala Herre, din tjänare hör. Och om vi kollar lite på vad Eli säger. För det första vill han att Samuel ska gå och lägga sig. Han ska göra sig tillgänglig för Guds röst. Alltså inte att han ska gå och lägga sig och sova liksom, utan man ska göra sig redo. Alltså, och med det vill jag kontrastera ett stressigt liv. Att man ständigt far mellan olika saker och ens tankar far mellan olika saker. Man springer fram och tillbaka, man kan aldrig samla sig. Det Eli säger till Samuel är att gå och lägg dig. Invänta Guds röst. Stilla dig. För att om det far en massa tankar och det snurrar, och det är jättesvårt att höra Guds röst om det snurrar i huvudet. Och han ville också att han skulle faktiskt invänta Guds ord. Förvänta dig att Gud kommer tala. Förvänta dig att Gud kan tala åtminstone. Och sen när Gud väl talar så ska du svara så här: tala Herre, din tjänare hör. Och just det där med tjänare tycker jag är bra. Därför att det är Gud som är Gud och vi som är människor. Och man måste förstå storleksförhållandena liksom. Vi kan inte bestämma över Gud vad han ska tala och när han ska tala. Vi är tjänare till Gud. Och han säger vad han vill, och vi har bara att lyssna på det och göra utefter. Det är så viktigt. Det är en värdefull inställning att ha med sig. Framförallt när det kommer till vad Gud säger till Samuel här. Så det är ju inga roliga budskap. Se, jag ska Israel göra något som kommer ge eko i båda öronen på var och en som får höra det. Det här är ett kraftigt domsord. Och det här var ett uttryck man använde, att ge eko i båda öronen. Det är verkligen, det här är kraftfullt liksom. Kan du tänka dig in i lille 12-årige Samuels situation här? Han får alltså höra Guds röst, det är ingen tvekan. Och det är ett fruktansvärt domsord över prästen Eli. Skulle du kunna sova resten av den natten om du var Samuel liksom? Nej, jag tror inte det liksom. Och det är liksom verkligen att tiden för omvändelse är förbi till och med, säger Gud till Samuel här, att det är kört för Eli. Ingen återvändo liksom. Det finns ingen tid till försoning. Och det här ska alltså lille Samuel säga till prästen Eli. Skulle du ha bävat? Ja, det tror jag. Och man märker också när lille Samuel liksom gör sina morgonsysslor och håller på. Det verkar, man får känslan av att han undviker liksom det här. Jag vill inte berätta för Eli, snälla låt mig vara. Springer iväg när Eli kommer eller någonting liksom. Man får den känslan liksom. Men Eli, han vill höra. Vad har du fått höra, Samuel? Vad har Gud sagt? Och han tvingar liksom Samuel att berätta. Och till slut då så berättar han. Och det här med att det inte finns tid för försoning vill jag också stanna vid en sekund. Därför det är ganska hårt. Men jag skulle vilja jämföra det med när vi dör. Då är tiden för försoning slut. Vi har liksom tid att försonas med Gud nu. Och skjut inte upp det liksom. Eli han hade blivit varnad tidigare av gudsmannen i kapitlet före. Han hade blivit varnad, men han hade skjutit upp det. Han hade inte löst problemet.
Och till slut tog tiden slut. Och samma sak gäller ju för oss, att vi har det här livet på oss att börja tro på Jesus, att bekänna våra synder och att bli frälsta. Men när vi dör så är tiden slut. Så än så länge finns omvändelsens tid liksom. Så ta tillvara på chansen man har liksom. Vänta inte till din dödsbädd. Och sen då när Samuel väl ska framföra sitt budskap, så gör han det. Han döljer ingenting för Eli. Och det vill jag också så här avslutningsvis lyfta fram. Att visst vill man bara framföra glada, positiva budskap. Man vill berätta för folk att det går bra. Att Gud är med oss. Att Gud välsignar oss. Och att Gud ska göra under och tecken bland oss. Det vill man jättegärna förmedla. Och får man höra ett sånt budskap, då tror jag att de allra flesta är jätteglada att få framföra det. Men för en profet, eller för en predikant, eller för någon annan i en liknande situation, så det ingår att man framför hela Guds ord. Man får inte dölja sanningen för människor. Därför då blir man som en läkare som behandlar eller undersöker en dödssjuk människa. Och så säger till den personen: nej, men du är frisk. Gå hem och ta det lugnt liksom. Det är ingen fara med dig. Då framför man ett positivt och glatt budskap liksom, men det är inte sant. Och det förstör ju ännu mer bara än vad det skulle hjälpa. Och därför måste man göra som Samuel här, våga framföra även det jobbiga. Det Gud än säger till oss måste vi framföra. Och jag som är predikant har ju en uppgift att predika hela Guds ord. Inte lämna de svåra bitarna. Ett till uttryck, bara lite kuriosa. Det står så här avslutningsvis där i texten: från Dan ända till Beersheba förstod att Samuel var en profet. Vad betyder Dan och Beersheba? Jo, det var en stad i norr som hette Dan och en stad i söder som hette Beersheba. Så det blev ett uttryck som ofta förekommer i Bibeln. Så när det står från Dan till Beersheba, då betyder det hela Israel. Från norr till söder. Från Kiruna till Malmö, liksom, ungefär så. Och sen det sista som står i det här kapitlet är att Herren fortsatte att visa sig. Herren uppenbarade sig för Samuel genom Herrens ord. Och det tycker jag är en fantastiskt fin avslutning. Gud fortsatte att uppenbara sig genom sitt ord. Det här tolkar jag som att det är skriften. Gud talade till Samuel genom Bibeln. Och det tror jag, min erfarenhet, att det är det absolut vanligast förekommande sättet som Gud talar till oss människor, genom Bibeln. När vi läser skriften så kan Gud tala till oss genom de orden. Eller när du hör en predikan som utgår från Bibeln, då kan du få höra Guds ord förklaras på ett sätt. Och då kan det tala till ditt hjärta och till din situation mirakulöst. Min bön alltid innan jag predikar, då ber jag alltid till Gud att han ska tala genom mig. För att om jag bara står här och berättar intressanta saker, små kuriosa detaljer som det här uttrycket Dan Beersheba liksom, då tänker ni, ja, nu lärde oss något nytt trevligt liksom. Men det blir ju inte Guds ord som talar in i ditt hjärta. Men Gud kan använda sitt ord för att beröra dig.